Tjeckoslovakien den 11 november 1990 från Slovakien och den inre oenigheten.
I den tjeckoslovakiska republiken Slovakien har det högerextremistiska partiet SNS på några månader vuxit till det största politiska partiet. Vår utsände medarbetare har träffat viceordföranden i det slovakiska nationalpartiet, Josef Horsky. Och han säger så här om partiets nationalistiska karaktär.
Our enemies do you have? And regarding nationals, we are nationalists.
Ja, vi är nationalister, men det är inget skymford. Nationalist innebär också att vara patriot, och vi är patrioter. Så enkelt är det. Ja, för den 60-årige ingenjören Josef Horsky, vice ordförande i det slovakiska nationalpartiet, är det enkelt. Nationalism är helt enkelt patriotism. Någon överdriven nationalism på gränsen till chauvinism är det absolut inte frågan om. Det där, säger han, det är det sista argumentet som våra meningsmotståndare använder sig av för att smutskasta oss i SNS. Och kanske är det så. Slovenska Narodna Strana, det slovakiska nationalpartiet, är ett lika framgångsrikt som omdebatterat parti. Vad också meningsmotståndarna erkänner är att SNS mycket framgångsrikt rider på slovakernas historiska missnöje med centralstyrningen från Prag och slovakernas traditionella mindervärdighetskomplex gentemot tjeckerna. Det är ett faktum att slovakerna missgynnats allt sedan republiken bildades 1918, och speciellt missgynnades de under den kommunistiska tiden. Men det är också ett faktum att stora ansträngningar idag görs av president Václav Havel och hans regering för att rätta till de här oförrätterna. Det som skrämmer många, såväl tjecker som slovaker, är SNS sätt att utan hämningar knyta an till en klerikal fascistisk historia, bland annat genom att öppet hylla prästen Josef Tiso, en hantlangare till Hitler under andra världskriget, menar människor utanför partiet. President Václav Havel är hyllad och respekterad i hela världen, men när han för ett par veckor sedan besökte Bratislava så blev han utvisslad flera gånger. Varför? Frågade jag Josef Horsky. Han ler lite besvärat eftersom han vet att det var hans folk från SNS som visslade ut Havel, och så säger han: det var inte riktat mot Havel personligen, utan en protest mot den politik som den federala regeringen och Prag för, säger Josef Horny, vice ordförande i Slovakiens mest framgångsrika parti. Ett parti som på sikt kan innebära en balkanisering av Tjeckoslovakien. Kjell Albin Abrahamsson, Bratislava, Tjeckoslovakien.
Rapport från ubåt 137 den 11 november 1990.
Sovjetiska krigsfartyg var beredda att frita den sovjetiska ubåten U-137 som gick på grund i Karlskrona skärgård 1981. Det hävdade Vasilij Besedin, som var politisk officer på ubåten. I en intervju i en sovjetisk tidning säger han att sovjetiska krigsfartyg och bärgningsbåtar var beredda på internationellt vatten att ta sig in på svenskt vatten och ta tillbaka ubåten om Sverige skulle göra något försök att beslagta den. Vasilij Besedin hävdar, precis som de sovjetiska myndigheterna, att grundstötningen berodde på en felnavigering eftersom en antenn hade förstörts på en radiopejlingsapparat, skriver Dagens Nyheter. Ubåten drogs flott av svenska bärgningsfartyg en vecka efter grundstötningen.
Torbjörn Fälldin var statsminister i Sverige då. Och när försvaret hade tytt det meddelande om fritagning som ubåten fick från sovjetiska fartyg, så gav han sin order: håll gränsen till varje pris.
Det fanns ju ett skede när man hade uppfattat trafik mellan ubåten och något fartyg, det var väl jagaren det då, som låg där utanför territorialgränsen. där man hade frågat om ubåten var beredd på att bli hämtad och lossdragen. Och det förklarar man då att man var. Och ja, då skulle de gå in och hämta honom. Och i det skedet så hörde ÖB av sig då och sa att nu har vi uppfattat det här och vad det var som gällde. Håll gränsen. Det var det besked han fick, och det hade han ju redan tidigare, men det här var ju liksom akut då.
Var det en så allvarlig aggression som man kunde riskera ett krig?
Ja, det är svårt. Det är ju alldeles omöjligt att svara på. Det där kunde ju också ha varit någon form av psykologisk krigföring, va? Det visste man ju inte. Men enligt min mening fanns det ju inget val. Vi måste ju visa att vi var beredda att hävda vårt territorium.
Torbjörn Fälldin, intervjuad av Maria Wallin.
November 1990. USA håller hemma opinionen på att svänga till president Bush nackdel med anledning av hans Mellanösternpolitik.
Allra först till USA, där allt fler ledande demokratiska politiker kritiserar president Bush för den militära upptrappningen i Persiska viken. Frågan som ställs är om USA verkligen har så vitala intressen i området att de måste försvaras i ett krig.
Hittills har president Bush haft stöd både från kongressen och det amerikanska folket för sin politik gentemot Irak. Men beskedet i förra veckan att USA ska sända upp till 200 000 ytterligare soldater till Saudiarabien börjar ändra på det. Igår sa den ledande demokratiske försvarsexperten senator Sam Nunn att president Bush rör sig allt för snabbt mot ett krig. Han måste ge FN-sanktionerna mot Irak mer tid att verka. Nunn sa också att Vita huset har gjort ett misstag när man inte tänker byta ut en del av soldaterna vid Persiska viken. Det beslutet tyder enligt många bedömare på att en offensiv kan komma inom ett par månader. En annan ledande demokrat, den före detta FN-ambassadören och senatorn Pat Moynihan, sa så här idag.
If George Bush wants his presidency to die in the Arabian desert, he's doing it very steadily and as if it were a plan. Does he know what this will mean?
Om George Bush vill att hans presidentskap ska dö i den arabiska öknen så går han mycket metodiskt tillväga. Vet han egentligen vad det här betyder? Senator Moynihan ifrågasatte mycket starkt om det var värt att starta ett blodigt krig för några oljeshejkers skull. Och ordföranden i senatens utrikesutskott, Claiborne Pell, kritiserade presidenten för att han varken sökt stöd i kongressen eller i FN innan han beslöt skicka så många ytterligare soldater. Det här kan lätt bli ett krig mellan arabländerna och USA, sa senator Pell. Den gemensamma uppfattningen bland kongressdemokraterna och även många andra säkerhetspolitiska experter är att president Bush nu måste förklara för det amerikanska folket varför det egentligen är så viktigt för USA att befria Kuwait. Så viktigt att det kan vara värt tusentals döda amerikanska soldater. Dessutom vill de ledande demokraterna ha en ordentlig debatt innan ett eventuellt beslut om krig fattas. President Bush har motiverat USAs upptrappning i Persiska viken från början med behovet att skydda oljetillförseln, numera mer med det viktiga i att stoppa aggression, att Saddam Hussein är som Hitler. Båda motiven får nu kritik i USA. Saddam Hussein har ju varit ytterst aggressiv, en mini-Hitler i många år, utan att USA gjorde någonting, påpekar många bedömare. De kritiker som nu alltså allt mer börjar göra sig hörda i USA fruktar en upprepning av Vietnam. Stora förluster av människoliv för ett begränsat syfte. Lasse Bengtsson, New York.
De egyptiska trupper som ingår i den internationella styrkan vid Persiska viken kommer inte att gå in i Irak. Det säger Egyptens president Mubarak till en egyptisk tidskrift. Däremot är Mubarak beredd att låta landets soldater ingå i en fredsbevarande styrka i Kuwait.
November 1990. Sovjet.
Den sovjetiska regeringen vill alltså ändra det gamla unionsfördraget som reglerar relationerna mellan rådsrepublikerna och centralmakten i Moskva. Och i det nya förslag som högsta Sovjet ska ta ställning till inom kort är det kanske mest spektakulära att regeringen vill slopa alla kommunistiska symboler.
Sovjetunionen kommer att byta namn. Det suveräna republikernas union kommer landet att heta i framtiden. Den röda flaggan med hammaren och skäran byts ut. Nationalsången lika så. Landet ska bestå av en frivillig union av republiker. Varje republik ska ha självbestämmande rätt, utom över rena unionsfrågor. Som exempelvis krigsförklaringar mot annat land, undertecknande av internationella fördrag, valutasystem, utlandskrediter och guldreserven. Presidenten i den nya unionen ska enligt förslaget väljas direkt av folket och måste därvid uppnå en majoritet i över hälften av republikerna. En författningsdomstol ska inrättas. Den ska bland annat avgöra konflikter mellan unionen och en republik eller mellan republiker. I dokumentet som omfattar 24 paragrafer står också att varje medlem av unionen har rätt att lämna den. Likaså har medlemmarna möjlighet att utesluta en medlem om den systematiskt skadar unionsfördraget och de gemensamma lagarna. En av de mest omfattande och detaljerade paragraferna behandlar frågan om relationerna mellan unionen och republikerna. Landets offentliga språk, även i mellannationella frågor, ska dock även i fortsättningen vara ryska och huvudstaden förblir Moskva. I Sovjetunionen har man länge diskuterat behovet av ett nytt unionsfördrag och detta är den sovjetiska regeringens förslag som kommer att läggas fram för och behandlas av högsta Sovjet. Unionsfördraget ska så träda i kraft den dag högsta Sovjet beslutat om det och sedan gälla i 50 år. Samma dag upphör det gamla fördraget att gälla från 1922. Kristina Gustafsson, Vilnius.
Grekland, 15 november 1990.
Så Grekland som fortfarande präglas av inrikespolitisk instabilitet. Andreas Papandreou som ledde den grekiska socialistregeringen i 8 år fortsätter att stå i förgrunden. Igår vägrade han att inställa sig till förhör om den bankskandal som blev hans regeringsfall i fjol. Den 71-årige Papandreou hävdade att han utsattes för en politisk hämndaktion och bestred all skuld.
Andreas Papandreou var kallad till förhör nästa vecka inför en undersökningsdomare om anklagelserna att han skulle ha tagit emot mutor av den ökände banksvindlaren Koskotas. Det skulle ha blivit kulmen på en 14 månader lång utredning av den bankskandal som bidrog till att Papandreous socialistparti förlorade förra årets val. Nu blir grekerna lurade på den länge emotsedda föreställningen. Papandreou tänker inte utsätta sig för en sådan politisk förödmjukelse. Igår skrev han ett närmast arrogant brev till undersökningsdomaren där han betecknade det som otänkbart att han skulle inställa sig inför myndigheten. Han avfärdade anklagelserna med att det var ett led i en politisk hämndaktion av den sittande konservativa regeringen och kommunistpartiet. Papandreous regering drogs in i skandalen för 2 år sedan. Det stod då klart att 200 miljoner dollar av statens pengar hade stulits från Kreta-banken. Bankens chef, Koskotas, som nu sitter häktad i USA, anklagar Papandreou och hans ministrar för att ha planerat och godkänt bedrägerierna. Statliga pengar deponerades i banken och räntorna hamnade i olika ministrars fickor, enligt Koskotas. Två ministrar i den förra Papandreou-regeringen sitter redan häktade i avvaktan på rättegång. Två andra misstänkta skyddas tills vidare av sin politiska immunitet som medlemmar av Europaparlamentet i Strasbourg. Andra inblandade i härvan är ett tiotal ledare för grekiska statsägda storföretag, däribland före detta direktörerna för flygbolaget Olympic Airways samt landets tele- och postverk. Även här är det fråga om tagande av mutor och stulna pengar. Vad Papandreous trots mot domstolen kommer att leda till är nu den stora frågan. Normalt skulle det medföra tvångsåtgärder. Men Papandreou är inte vem som helst och nästa steg är ovisst. Aldrig tidigare har det hänt i Grekland att parlamentet tvingats väcka åtal mot en tidigare premiärminister. Troligen kommer beslutet att överflyttas på den speciella domstol som får till uppgift att nästa år döma de före detta ministrarna.
Åke Wiklund om de inrikespolitiska problemen i Grekland.
Och helt plötsligt så går det riktigt dåligt för Volvo. Här är en rapport den 15 november 1990.
Det går allt sämre för Volvo. Idag kom en delårsrapport som var dyster läsning. Den visar på en kraftig försämring. Vi hör Volvos koncernchef Christer Zetterberg.
Man kan konstatera att det är tungt för svensk industri och det går också tungt för Volvo.
Under de första 9 månaderna i år gick Volvo med en förlust på 193 miljoner kronor. Det är en försämring med oförutsägbara 6 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol. Men med i beräkningen för i år finns kostnader på 2,5 miljarder kronor. Det är kostnader för att dra ner produktionen och minska antalet anställda med de 5 000 personer som Volvo tidigare berättat om. Och för första gången på många år så går Volvos personbilar med förlust. Och frågan är om det nu räcker med att minska antalet anställda med 5 000 personer.
Det är svårt idag att bedöma om det räcker. Vi hoppas att det gör det och vi arbetar med den förutsättningen. Men om det på sikt räcker eller inte, det är svårt att avgöra eftersom det är så mycket osäkra faktorer i omvärlden. Vad händer i Mellanöstern etc. Hur påverkas världskonjunkturen? Blir det krig och allt det där?
Du säger att kostnadsläget i Sverige är så högt och det är dyrt att tillverka bilar i Sverige. Betyder det att framöver någon av de svenska fabrikerna kan komma att läggas ner?
Ja, på ett längre perspektiv så är det så att man måste ställa lönsamhetskrav på all verksamhet. Under korta perioder kan man ha uthållighet att ligga kvar med verksamhet som inte är lönsam. Så till vidare har du naturligtvis rätt.
Är det dystert att ha tagit över chefstolen i Sveriges största företag i en period när företaget visar på en förlust då?
Ja, jag tycker inte det. Det är naturligtvis på sitt sätt bättre att få göra i en sån här period, även om det inte är några stora muntrationer dagligen. Men vi är ju en period, jag tror att det är en ganska hälsosam process som den svenska industrin går igenom nu och det svenska samhället går igenom, att anpassa sig till de här förutsättningarna. Och det kommer att kräva omprövningar av väldigt många förutsättningar, attityder och annat i Sverige, och det tror jag är hälsosamt.
Volvos koncernchef Christer Zetterberg intervjuad av Lena Bejerot, reporter också Eva Stenström.
NATO och Warszawapakten ska träffa en överenskommelse om ett kraftigt nedrustningsprogram i Europa. Här är rapporten 15 november 1990.
Nedrustningsförhandlingarna i Wien idag enades Warszawapakten och NATO slutligen om en nedskärning av de konventionella vapnen i Europa.
Nedrustningsförhandlingarna har pågått i 21 månader och slutdokumentet ska undertecknas nästa vecka i Paris vid 34-nationsmötet. Men idag står det alltså helt klart att det verkligen blir ett avtal att underteckna. Exakt hur det 200 sidor tjocka dokumentet kommer att se ut är ännu inte riktigt klart, men principöverenskommelsen är nu i hamn och de sista hindren är borta. Avtalet är historiskt eftersom det är första gången sedan andra världskrigets slut som ett nedrustningsavtal omfattar konventionella vapen. Tidigare avtal har ju gällt kärnvapen och kemiska vapen. Enligt avtalet får de båda försvarsallianserna NATO och Warszawapakten ha vardera 20 000 stridsvagnar, 30 000 pansarfordon, 20 000 artilleripjäser, 6 800 jaktflygplan och 2 000 jakthelikoptrar. Mer vapen än så ska alltså inte finnas, men kritikerna menar att avtalet i själva verket leder till en utveckling av modernare och effektivare vapen som ersätter de gamla. Efter undertecknandet i Paris väntas nya förhandlingsomgångar och nya avtal, den gången om att begränsa antalet soldater i Europa. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Den 16 november 1990. Sovjet i kris.
Och morgonekot fortsätter i Sovjetunionen där högsta Sovjet om några timmar inleder sin debatt om den ekonomiska krisen. Risken för hungersnöd i vinter är det ena huvudtemat. Det andra är att landet nu faktiskt befinner sig i en konstitutionell kris.
Myndigheterna i Leningrad överväger nu att ransonera maten i vinter. Det skulle i så fall vara för första gången sedan de stränga vintrarna under andra världskriget. Här i Moskva är många varor redan ransonerade och igår beslutade industristaden Perm vid Uralbergen att införa ransoneringar. De senaste dygnen har stad efter stad fattat liknande beslut. Varuförsörjningen i Sovjetunionen är på väg att bryta samman. Detta trots att årets skörd varit rekordstor. Kontakter är redan tagna med både USA och Tyskland om hjälp för att komma igenom vintern. Den utlösande faktorn till svårigheterna är den pågående maktkampen mellan olika krafter inom det jättelika Sovjetunionen. Denna vecka har till exempel president Mikhail Gorbachev släppt priserna fria på lyxvaror. Åtgärden skulle vara ett led i övergången till en friare ekonomi. Men den ryska rådsrepubliken beslutade omedelbart att presidentens dekret inte ska gälla i Ryssland. Och handlarna i till exempel Moskva följer snällt sina egna myndigheters beslut. Prisdekretet illustrerar mycket tydligt den kamp om statsmakten som nu pågår i Sovjetunionen. President Gorbachev har utrustats med extraordinära befogenheter av högsta Sovjet. Men myndigheter i de 15 republikerna sätter sig över besluten ifrån Kreml. På så sätt blockeras ständigt försöken att lösa den ekonomiska krisen. Detta skapar djup osäkerhet, främst hos allmänheten men också i ledningarna för de olika ekonomiska enheterna. Det är det här som gjort att högsta Sovjet har tvingat igenom dagens debatt vid vilken president Gorbachev ska hålla ett tal om situationen i landet. Som så ofta för detta krisens år heter hans främste motståndare Boris Jeltsin, president i den ryska rådsrepubliken och landets populäraste politiker, Reinhard Krause, Moskva.
Och Sverige börjar nu planera för en massvåg av flyktingar från Sovjetunionen. Det är risken för en våldsam upplösning av det sovjetiska imperiet och de nya passlagar som ska ge sovjetmedborgarna rätt att resa utomlands från årsskiftet som ligger bakom de svenska planerna. I Norrbotten ska man till exempel nu börja uppdatera andra världskrigets beredskapsplaner för krigsflyktingar.
50 000, 5 miljoner eller 50 miljoner sovjetmedborgare på flykt undan hungerkravaller, miljökatastrofer och eller inbördeskrig. Ett av målen i Sverige, direkt över Östersjön eller via Finland och Tyskland. Det här är några scenarier som nu en rad statliga myndigheter i Sverige börjar planera för. Och början till den här utvecklingen finns redan. Flygkapningarna med Sverige som mål fortsätter, den senaste så sent som igår. Utanför det svenska konsulatet i Leningrad köar otåliga människor sedan 4 månader i väntan på visum. Början till inbördeskrig är tydliga i flera delrepubliker. Hungerkravaller har flammat upp i en rad sovjetiska städer. Officiella sovjetiska företrädare talar på allvar om riskerna för ett fullständigt sammanbrott av sitt land. Andra företrädare har rent ut frågat de skandinaviska länderna om hur de ställer sig till en invandring av mellan 5 och 6 miljoner sovjetmedborgare. Till årsskiftet aviserar nämligen Moskva nya passlagar som ska ge medborgarna rätt att resa utomlands. De skandinaviska reaktionerna på dessa signaler är avvisande. Sverige hänvisar till sin invandrings- och flyktingspolitik som medger direktavvisning vid gränsen om så krävs. På Invandrarverket som har ansvar för detta börjar man nu diskutera en rad beredskapsalternativ om Sovjetunionens sönderfall skulle utlösa en akut flyktvåg. I ett sådant sammanhang blir verkets resurser på sin höjd marginella om man inte stoppar flyktingarna med våld. På Gotland finns embryot till en organisationsform för plötsliga flyktingströmmar från Baltikum. I den är Gotlands militärkommando en tung instans. Den här organisationsformen kan bli mönster också i andra landsdelar. På måndag kommer Länsstyrelsen i Norrbotten att dra ihop ledningarna för övre Norrlands militärområde, polisen, kustbevakningen, Invandrarverket och gränskommunerna till Finland. Bland annat ska man diskutera en uppdatering och anpassning av andra världskrigets evakuerings- och mottagningsplaner för krigsflyktingar. På onsdag kommer så Invandrarverket att samla landets centrala myndigheter till en nationell planläggning i samma anda. Inom Försvarsstaben och Överstyrelsen för civil beredskap är man än så länge avvaktande. Försvaret har resurser att utrusta och förlägga 800 000 man i fält. Men att öppna delar av deras förråd och kaserner kräver regeringsbeslut. Det organ som idag verkar mest angeläget om att undvika den här frågan är Arbetsmarknadsdepartementet som bär regeringens huvudansvar för landets flyktingpolitik. Inom UD och Försvarsdepartementet kalkylerar man inofficiellt med att Finland kommer att ta till alla medel för att stoppa en okontrollerad flyktingvåg norr och västerut. Finland har 4 000 specialtränade gränsskyddstrupper i aktiv tjänst som kan snabbmobiliseras till 10 000 man. De första signalerna om vilka extraordinära åtgärder som Sverige kan komma att förbereda kan alltså komma på måndag när myndigheterna i Norrbotten på allvar börjar diskutera en uppdatering av andra världskrigets beredskapsalternativ.
Christer Larsson rapporterade. Säger då invandrarministern om beredskapen för en flyktingvåg från Sovjetunionen. Vår korrespondent träffade Maj-Lis Lööw i samband med ett FN-framträdande i New York.
Ja, om vi bara visste vad konkret vad man ska vara förberedd på. Men jag tycker att det är den asylsökande ström och som gradvis också har gått över i migration ifrån de övriga östeuropeiska länderna har gett oss mycket goda erfarenheter som vi säkert kan dra nytta av. Jag tycker vi har haft... Vi har goda exempel på att vi har klarat av många liknande situationer från övriga öststater.
Vi måste följa de här frågorna noga, säger Maj-Lis Lööw, som tillägger att det kan behövas större resurser att pröva de som vill komma till Sverige. Invandrarministern säger att det är bra med ett ökat turist- och kulturutbyte med Sovjetunionen. Det gör att man på sikt kan få ner antalet som kommer som politiska flyktingar. Hon nämner också de baltiska ungdomar som i viss omfattning ska få komma till Sverige för att utbilda sig. I januari ska en ministerkonferens hållas i Wien om östflyktingarna. Det här hoppas Maj-Lis Lööw ska komma ut av den.
Jag hoppas att det ska komma fram ett gemensamt förhållningssätt till de här frågorna omkring flyktingskap och migration från öst. Och det tror jag är mycket vunnet att vi ser likadant på det här och behandlar de här frågorna likadant i Europa.
Och det var Lasse Bengtsson som hade talat med invandrarministern Maj-Lis Lööw i New York.
Och så en rapport från krisen i Persiska viken den 16 november 1990.
18 minuter över sju ska vi uppmärksamma krisen i Mellanöstern. USAs president George Bush inleder idag en veckolång resa till Europa och Mellanöstern. Bland annat ska han besöka de amerikanska trupperna i Saudiarabien. Såväl president Bush som Iraks president Saddam Hussein framträdde i natt i amerikanska tv-intervjuer och försvarade sina positioner.
Vi vill inte ha krig. Varje viktig fråga är förhandlingsbar. Det sa Iraks president Saddam Hussein i en intervju med det amerikanska tv-bolaget ABC i natt. Det lät som en liten irakisk öppning. Men när det sen kom till frågan om att Irak ska lämna Kuwait innan några förhandlingar kan starta, som USA vill, då blev Saddam Hussein hård igen. Vi avvisar sådana villkor. Det är inte dialog utan villkor för en kapitulation, sa den irakiske presidenten. Om alla de människor som hålls som gisslan, sa Saddam Hussein, att det plågar honom, men att deras närvaro kan förhindra ett beslut om att starta ett krig mot Irak. Om vi känner att ett krig inte närmar sig och att USA börjar tänka på alternativ, då kommer alla få resa, sa Saddam Hussein. Också den amerikanske presidenten George Bush höll fast vid sin kompromisslösa linje i en intervju med tv-bolaget CNN. Att skicka fler soldater är en klar signal till Saddam Hussein att vi är dödligt allvarliga. Jag kommer inte att kompromissa ett jota, sa Bush.
I am sending a signal, a clear clarion signal to Saddam Hussein. We are deadly serious about seeing you get out of Kuwait and about those hostages, Americans and others being freed.
Och det var Lasse Bengtsson som rapporterade från New York.
Mer och mer detaljer kommer om den brunstötta ubåten U-137 från 1981. Jämför punkt 2 på detta band, A-sida.
Samma dag som marinen uppfångat ett meddelande om eventuell fritagning av den grundstötta ubåten U-137 i Karlskrona skärgård i början av 80-talet så upptäcktes en sovjetisk boxerbåt långt inne på svenskt vatten. Upptäckten som inte tidigare varit känd gjordes av kommendörkapten Björn Hamilton som är fartygschef på ubåten Neptun.
När den var inom ett 300-400 meter ifrån oss kunde vi identifiera den som en sovjetisk utsjöboxerare. Men det var helt entydigt att det var en sovjetisk och vi kunde också se namnet. Vi skickade då en prejningssignal på den här enligt våra bestämmelser, enligt IKFN. Och med innebörden att boxerbåten skulle stoppa upp. Den gjorde inte så utan gick emot oss och var väl som närmast då 200 meter. När jag gjorde bedömningen då att boxerbåten förmodligen skulle kunna gå mot U-137 som låg ett stycke väg ifrån oss.
Den hade alltså kurs mot Gåsefjärden, inloppet till Gåsefjärden?
Ja, just det. Den hade huvudkurs mot angöringsbojen. Det är riktigt.
Hur bedömer du situationen? Vad kunde ha hänt om boxeraren hade gått in i Gåsefjärden?
Jag bedömer att en boxerbåt skulle ha hjälpt U-137 om man hade lyckats få en boxertras ombord. Kunde man fått loss henne ganska snabbt, tror jag.
Men om boxerbåten hade fått loss U-137, hade svensk militär haft rätt att hindra dem från att lämna svenskt vatten?
Ja, det bedömer jag att det skulle man kunna göra.
Kommendörkapten Björn Hamilton intervjuad av Thomas Johansson vid Radio Blekinge. Ambassadör Ola Ullsten som var utrikesminister under ubåtskrisen säger att han finner det anmärkningsvärt att händelsen inte rapporterades till ansvariga politiker.
Thank you.
Det är inte bara Volvo som visar dåliga siffror för första del, för större del av 1990. Här kommer den 16 november 1990 en rapport från Electrolux.
Ännu ett av de stora svenska industriföretagen har hamnat i utförsbacke. Det är Electrolux vars vinst föll med 62% under årets första 9 månader till drygt 1 miljard kronor. Tredje kvartalet blev det överhuvudtaget ingen vinst alls, och det förklarar koncernchefen Anders Scharp så här.
Ja, det är självklart att vi har sett en marknadssvikt på vissa av våra huvudmarknader, en fortsatt sådan. Och vi har också haft i tredje kvartalet icke återkommande kostnader som har gjort att det är ett nollresultat.
Är det USA-marknaden som är en viktig marknad för er som fortfarande sviktar då?
Ja, den har ju försämrats ytterligare. Vi såg ju de första tecknen till försvagning redan förra året vid den här tiden. Och det har ytterligare nu blivit sämre i tredje kvartalet.
Och inte blir det bättre sista kvartalet i år enligt koncernchefen Anders Scharp. Drygt hälften av Electrolux resultatförsämring kommer från USA-marknaden. Men även på vissa delar av Europa går försäljningen nu trögt. Electrolux, som gjort sig känt för att bara expandera och köpa upp företag på löpande band, är nu inne i en helt annan fas. Under det här året och nästa så ska koncernen banta personalen med 15 000 personer i Sverige och utlandet. Av de jobben ska 3 till 4 000 bort i Sverige i år. Och idag kom besked om några av de fabriker som drabbas. Det är bland andra fabrikerna i Motala, Kungälv och i Malmö. I Malmö läggs Skurupfabriken ner helt och hållet. Där har man 90 anställda. Om Gränges, som är ett problembarn i koncernen, kommer att säljas vill Anders Scharp inte kommentera idag. Men det lönsamma affärsområdet kommersiell service har i alla fall varit till salu en tid. Där ingår bland andra ASAB och Tvättman, men till det har man alltså ännu inte hittat någon köpare. Framförallt är det Electrolux produkter för industrin som drar ner resultatet. Men även konsumentprodukterna är mindre efterfrågade idag, det berättar Anders Scharp.
Ja, det är de dyrare produkterna. I USA är det då vitvaror som man, och produkter till fritidssektorn. Husvagnar, båtar. I Europa är det också de dyrare produkterna.
Är det inte så att till exempel ett kylskåp eller en tvättmaskin, man köper den, sen har man den i 10-15 år. Att man har fyllt marknaden på många håll och nu måste man hitta nya marknader?
Ja, det är ju korrekt att den så kallade mättnadsgraden är väldigt hög i Västeuropa och Nordamerika. Men redan idag är den största delen av vår försäljning ersättningsförsäljning.
Electrolux koncernchef Anders Scharp sa det, reporter Lena Bejerot.
November 1990. Slavhandel över gränsen Sydafrika-Mosambik.
Och så ett snabbt hopp till Sydafrika där slavhandel avslöjats. Det är flyktingar från inbördeskrigets Mosambik som för en struntsumma säljs som billig arbetskraft eller används som sexobjekt.
De chockerande uppgifterna om människohandeln i Sydafrika publiceras idag i 2 respekterade sydafrikanska tidningar, Weekly Mail och The Soweten. Slavhandlare utnyttjar unga desperata människor som vill fly från krigets Mosambik. De lovas arbete i Sydafrika. De får hjälp att ta sig igenom de elektrifierade stängslen vid sydafrikanska gränsen och säljs sedan för en mindre summa. Cirka 500 kronor uppges vara ett vanligt pris. Det finns exempel på hur unga flickor i 14-årsåldern sålts på detta sätt. De hamnar till exempel i olika förortsområden som närmast sexslavar eller hos vita farmare i östra Transvaal i rena tvångsarbetet, där lönen består av enbart mat och kläder. Kräver de pengar i ersättning löper de risken att deras ägare kallar på polis som skickar dem tillbaka till Mosambik. En socialarbetare som arbetar med flyktingar berättar om ett fall där en bananfarmare köpte ett antal flyktingar och sedan helt sonika ringde polisen när det var avlöningsdags. En reporter från Weekly Mail som vill ha bevis för att handeln existerade utgav sig för att vara svart affärsman och fick köpa två ungdomar från en av slavhandlarna i en by nära gränsen till Mozambik. Det absurda är att det är mycket svårt att komma åt de som bedriver människohandeln eftersom det inte finns några lagar mot slaveri i Sydafrika. Den enda lagliga vägen att komma åt slavhandlarna är att åtala dem för övergrepp mot barn. FNs flyktingkommission i Genève uppger att detta är första gången man hört talas om att flyktingar med falska förespeglingar lockas in i slaveri. Tusentals människor från Mozambik riskerar varje år livet för att fly svält och krig. De elektrifierade stängslen har skördat massor av offer. Det är knappast förvånande att åtskilliga flyktingar nappar på de så kallade guidernas löften vid gränsen till Sydafrika om säker passage genom stängslen och jobb på andra sidan. Bertil Romelsson, Harare.
Amerikanskt presidentbesök i Prag, Tjeckoslovakien, den 17 november 1990.
USAs president George Bush anlände idag till Prag, Tjeckoslovakien, på ett officiellt besök ett år efter den fredliga revolutionen där. I flera olika tal i parlamentet och till en stor folkmassa på Václavplatsen så lovprisade Bush utvecklingen i Tjeckoslovakien och övriga Öst- och Centraleuropa. Och han utlovade fortsatt amerikanskt stöd.
Det var ett för många sätt känsloladdat besök USAs president George Bush gjorde här i Prag idag. Det första besök en amerikansk president någonsin gjort i Tjeckoslovakien. Nu blev det på årsdagen av demonstrationerna den 17 november förra året som tvingade fram den gamla kommunistregimens fall. Det har inte direkt varit någon jubelstämning inför årsdagen här. Och bland de flera tiotusentals på Václavplatsen idag fanns det talkörer med slagord mot det regerande medborgarforum. President Václav Havel var självkritisk och sa att vi måste fråga oss om vi underskattat svårigheterna med arvet efter kommunisterna eller om vi överskattat oss själva. En bejublad George Bush välkomnade så Tjeckoslovakien till den fria världen. Han sa också att Tjeckoslovakiens erfarenheter från nazistockupation och sovjetinvasion visar att världen idag måste stå enad mot Iraks överfall av Kuwait. Tjeckoslovakien lovade han så stöd, huvudsakligen som lån för investeringar och för att klara ökade oljekostnader. Amerika och Tjeckoslovakien står idag på samma sida, sa Bush.
This victory owes its heart to two great heroes. Alexander Dubček, 22 years ago he led this nation in its first sweet taste of liberty. And then President Havel, a man of wisdom, a man of tremendous moral courage.
Den svenska gisslan i Saddam Husseins Irak mår mycket dåligt. Här är en missnöjesrapport den 17 november 1990.
Vi har ju inte sett något resultat på den än. Och ju längre tiden går desto mer misströstan får man. Vi har suttit här drygt 110 dagar nu. Och frågan är hur länge ska vi behöva vänta på att det händer någonting.
Hur mår ni nu nere på hotellet i Bagdad?
Det är en mycket, mycket jobbig och pressad situation där man ser att folk bryter samman sakta men säkert.
Hur då? Hur ser du det?
Ja, man tar till flaskan rätt så friskt och man vissa personer blir väldigt inbundna och tillbakadragna och säger nästan inte någonting. Det är till och med mycket, mycket häftiga diskussioner på nätter och efter kanske för mycket alkoholkonsumtion som gör att det blir mer eller mindre hetska diskussioner, och ibland har det även varit slagsmål, alltså, som gör att det blir väldigt jobbigt för alla människor.
Vad tror ni att den här skrivelsen kan resultera i?
Vi hoppas att den på sikt ska kunna resultera i att vi kommer härifrån. Att vi får återförenas med våra familjer i Sverige igen.
Tror du att statsministern eller utrikesministern kommer ner till Irak inom en snar framtid?
Det hoppas jag innerligt, ja.
Statsminister Ingvar Carlsson säger sig ha stor förståelse för att de instängda svenskarna känner både ilska och oro. Men att jag, Sten Andersson eller Pierre Schori skulle åka till Bagdad är tyvärr omöjligt, eftersom det är ett brott mot FN:s linje att isolera Irak, säger Ingvar Carlsson i en kommentar.